Vår predikotext idag, den tionde söndagen efter trefaldighet, den hämtar vi ur Lukas evangeliets 19 kapitel. Herrens ord genom evangelisten. Lägg gärna märke till hur Jesus här förutsäger Jerusalems förstöring år 70. När Jesus kom närmare och såg staden, brast han i gråt över den och sade: tänk om du idag hade förstått, också du, vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Till det ska komma dagar över dig, när dina fiender kastar upp en belägringsvall runt dig och omringar och ansätter dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och ska inte lämna kvar i dig sten på sten, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Sedan gick Jesus in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde där. Han sade till dem: det står skrivet, mitt hus ska vara ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Och han undervisade var dag i templet. Överste prästerna, de skriftlärda och folkets ledare sökte efter ett tillfälle att röja honom ur vägen. Men de kunde inte komma på hur de skulle gå tillväga. Till allt folket hängde vid hans läppar och lyssnade ivrigt. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. För många år sedan så arbetade jag på en gymnasieskola. Och vi bestämde oss för att vi skulle ha en brandövning. Så mitt under lunchrasten så satte brandlarmet igång. Nu skulle vi se om eleverna kom ihåg brandgenomgången. Var man skulle gå när brandlarmet går. Hur man skulle bete sig. Fick man ta hissen eller inte. Och var man skulle återsamlas. Resultatet blev en överraskning. Alla satt kvar. De ville inte att maten skulle bli kall. De såg ingen rök och tänkte, det kanske bara är en övning. Vi sitter kvar. Andra tyckte, jag sitter inte och äter just nu, men det är kallt idag där ute. Jag vill inte gå ut och frysa. Jag blir kvar här inne i värmen. Vår bibeltext idag och de andra texterna för dagens söndag handlar om varningar som folk struntar i. Larm som ingen lyssnar på. Och Jesus uppmanar oss och de lärjungar han talade till då att lyssna medan det finns tid. Lyssna på varningen och ignorera den inte. Jesus börjar dagens text med att tala om Jerusalem som förstås som symbol för Israels folk. Israels folk hade slösat bort sina många välsignelser. Långt, långt innan Jesu tid så hade Abraham blivit lovad Kanans land som en gåva. Det dröjde innan folket fick flytta in i Kanans land. De fick först utstå fångenskap och slaveri i Egypten. Men när de väl fick komma in, vad hände då? Att det var en gåva som förslösades. De fick landet för att de skulle kunna bevara tron. De skulle ha ett eget land där de fick tillbe Herren. Men det dröjde inte länge förrän de tänkte, fast de här andra religionerna, valstyrkan och liknande, det är inte heller så dumt. En Gud som är demonernas herre, låter inte det fint. Folket hade fått en massa lagar och regler. Vi kan ibland tröttas när vi läser det gamla testamentet om de lagar och regler som gällde för Israels folk. Men det var ett skydd som var till för att bevara folket. Ett skydd som var till för att de inte skulle blandas med alla andra folk och glömma bort vilka de var. Att de inte skulle glömma Herren. Även det här skyddet, även den här varningen glömdes bort. Israel hade haft fördelen av ständiga profeter som Gud skickade. Gud hade skickat Samuel. Och senare efter kungatiden och under kungatiden så skickade han sådana som Jesaja och Jeremia och Elia och Elisa, Daniel, Malak, Joel. De här profeterna skickar Gud för att varna och uppmuntra folk. Lämna inte Herren, säger profeterna. Herren kommer att förlåta dig om du omvänder dig. Men profeternas budskap lyssnades bara till av några få. De flesta som hörde varningen gjorde lik gymnasieeleverna. De satt kvar. Och de tänkte, vi chansar på att det bara är falskt larm. Jesus försöker sammanfatta hur det var med profeterna i Gamla testamentet genom att berätta en liknelse om de onda vinodlarna. Han berättar att en man ägde en vingård. Så rift han bort. Så lät han några vinodlare ta hand om den medan han var borta. När det var dags för att skörda så skickade han en av sina tjänare för att ta hand om skörden. Men vad gjorde vinodlarna som hade fått låna vingården? Ja, de jagade bort tjänaren. Till slut, berättar Jesus i sin liknelse, så sänder vingårdens ägare sin egen son. Honom lyssnar de säkert på. Men det gjorde de inte, utan de kastade ut honom och dödade honom. De här första tjänarna, väldigt tydligt, är profeten. Som ofta hånades. Och ibland stenades. Och ibland dödades. För att de berättade vad Gud hade sagt. Jesu ankomst. Som vi firar vid julen. Och hans verksamhet. Som vi sätter fokus på under trefaldighetstiden. Det är också en väldig välsignelse. Här kommer Guds son och föds som israelit, som jude. Och vandrar omkring i Israel. Och predikar. Och säger, Messias som ni har väntat på är här. Guds rike har kommit. Men de allra flesta, de slog döva örat. Det var en väldigt välsignelse. Som förslösades. Vissa sa, vi vill ha en brödkonung. Och de blev väldigt intresserade av Jesus. Efter bröd under. Men när han sen predikade för dem, så vände de sig bort. Andra sa, här är någon som ska befria oss från romarna. Vi vill ha militära framgångar. Vi vill ha politiskt oberoende. Och när Jesus säger, mitt rike är inte av denna världen, då vänder de sig bort. Till slut så står de där och ropar till Pilatus. Korsfästen. Ge oss Barabbas istället. Inte bara Israel under det gamla testamentets tid, utan också Sverige där vi bor har slösat bort många välsignelser. Sverige var faktiskt det första lutherska landet utanför Tyskland. I 1572 års kyrkoordning så lägger man fast vad det är som ska undervisas om. Man vill att man ska undervisa om nåden alene. Att människan blir frälst bara på grund av Guds nåd. Inte på grund av sina egna ansträngningar. Man vill att man ska predika i den svenska kyrkan. Att människan ska hålla sig till skriften alene. Bara Bibeln får bestämma vad som är rätt och fel. Ingen mänsklig auktoritet har rätt att bestämma över dig och säga till dig vad du får och inte får
göra.
Man ville att i den svenska kyrkan skulle man predika tron allena. Endast inom tron kan vi komma till Gud. Och det lyfter av, förstod Luther, en väldig börda som många troende går och bär på. Och man tänker att det är upp till mig att frälsa mig själv. Det är upp till mig att fullborda Guds frälsningsverk. Det hänger på min prestation om jag ska komma in i himlen. Fantastiskt egentligen. Vid Uppsala möte 1593 så slogs det fast att det var den lutherska läran om nåden och inte den katolska om gärningar som skulle gälla i Sverige. Den lutherska statskyrkan har också haft och har fortfarande, även om det inte längre är en statskyrka, enorma resurser. Många anställda. Stora rikedomar. Fantastiska byggnader. Utmärkt räckvidd. Den finns överallt i Sverige. Ibland finns det byar som inte ens har en mataffär, men de har en kyrka. Vilken välsignelse. Vilken möjlighet att predika evangelium för alla människor i vårat land. Vad predikas idag? Om vi går till ärkebiskopen Antje Jackelén kan vi få lära oss att jungfrufödelsen, som är del av julens glada budskap, det är en myt. Det är en myt, säger hon, som folk har trott på förr i tiden. Guds son, som vi kallar Jesus, det är mer en hedersbenämning, alltså artig fras om någon man tycker är väldigt god. Hur är det då med Jesus som människans väg till frälsning? Ja, säger ärkebiskopen. Alla monoteistiska religioner är ju egentligen likadana. Vill man hålla sig till Jesus eller Mohammed spelar väl ingen större roll. Huvudsaken är hans namn. Den här välsignelsen som Sverige fick, den har i stort förslösats. Idag används enorma resurser till att säga till människor att Bibeln är en intressant samling tankar om Gud. Och av den kan vi lära oss mycket om hur folk tänkte förr. Men Jesu varningsord idag gäller inte bara andra människor, utan de gäller också oss. För vi har också fått många välsignelser. Hur tar vi tillvara på dem? Vi har fått Guds ord rent och klart. Vi har en bibelöversättning på vårat språk som håller sig väldigt nära till den ursprungliga texten. Vi har råd att köpa en egen bibel. Många länder får man äga biblar tillsammans och turas om med att läsa. Idag har vi bibeln på flera olika plattformar som man modern känner. Man kan ha den i fickan, i mobilen. Ständigt tillgänglig. Medan på många andra ställen så är det bara en dröm att få ha en egen bibel. Men hur ofta läser du vår bibel? Hur använder vi den välsignelsen? Använder vi den troget? Hur låter vi som förstår Bibelns ord, hur låter vi den vägleda oss i vardagen? I vilken mån får den vara måttstocken på hur vi vill leva våra liv? I vilken mån låter vi den vägleda oss i våra beslut? Vi som har en kyrka där Bibeln framhålls som Guds sanna ord. En kyrka där vi får höra om nåden allena. Att jag är förlåten för alla mina synder. Att jag kan möta Gud utan rädsla för straff. Att jag kan älska mina medmänniskor inte bara för deras skull, utan för Guds skull. Att jag har en uppmaning från Jesus att se i varje medmänniska en nästa. Någon att hjälpa och älska. Hur värdesätter vi den undervisning vi har tillgång till? Tar vi del av den så ofta vi kan? Vi som har välsignats med religionsfrihet i Sverige. Vi som har frihet att samlas. Mötas utan att gömma oss. Utan att smyga. Utan att dämpa musiken för att ingen ska höra att vi sjunger psalmer. Använder vi den friheten fullt ut? Vi som har frihet att öppet bekänna våran tro. Vare sig det är via sociala medier. Eller hur vi presenterar oss själva. Använder vi den friheten? Eller skulle vi skämmas om vi fick träffa någon som bekänner sig till Kristus med fara för sitt eget liv? Skulle vi blygas inför en flykting som har lämnat sitt hemland och sin familj för att slippa bli halshuggen för sin tro? Vi som har frihet att evangelisera, berätta för andra om det glada budskapet. Använder vi den friheten? Eller är vi för ängsliga över vad andra ska tycka om oss? Vi har också fått många välsignelser. Jesus talar förmaningens ord också till oss idag. Men han talar också om förlåtelse. När vi ser på våra egna liv så ser vi att vi har många brister i hur vi använder våra tillfällen att tacka Gud och att tjäna honom. Men när vi går till hans ord så ser vi också att han har dött för de bristerna. När han var där i Getsemane så var Jesus, Guds son, sann Gud, rädd. Han var rädd för det som väntade. Han svettades. Och han oroades. Han hade ångest. Ändå lät han sig gripas. Ändå lät han sig dömas. Och piskas. Och korsfästas. För att han kände till våra svar. Vi får bekänna våra brister. Och vi får vara öppna med honom. Om våra förslösade tillfällen. För vi vet att han tar emot oss ändå. Genom tron så är faktiskt också vi som de vi hörde om i vers 48. Tänkte ni om det? Tänkte ni på det? Varför fariserna inte kunde gripa Jesus i det här skedet? Lyssna på det en gång till. Det står så här. Överste prästerna, de skriftlärda och folkets ledare sökte efter ett tillfälle att röja Jesus ur vägen. Men de kunde inte komma på hur de skulle gå till väga. Till allt folket hängde vid hans läppar och lyssnade ivrigt. Genom tron är vi också sådana. Vi klamrar oss fast vid Jesus. När vi ser vår egen synd så klamrar vi oss fast vid Jesus. Och vi lyssnar med stora ögon. Berätta mer. Berätta mer. Vi vill be Gud om förlåtelse för de tillfällen vi har försvilt, förslösat. Men vi vill också be om kraft och förmåga och frimodighet och glädje att utnyttja de tillfällen som kommer på ett bättre sätt. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader. Tack för att du genom historien har visat ditt stora tålamod med människor som inte lyssnar på dina varningar och som förspiller, förslösar sina tillfällen att lyssna på ditt ord. Men Herre, hjälp oss så att vi inte är sådana. Hjälp oss att lyssna. Hjälp oss att ta till oss av ditt ords undervisning. Hjälp oss att bli varnade av lagen och uppmuntrade av evangeliet. Vi ber i din sons eviga namn. Amen.